God kväll och välkomna till gudstjänst. Vi ska börja med att be. Och sedan så ska vi bege oss till Romarbrevet 5. Som ni kommer ihåg så förra veckan så begynte vi, för att använda ett fint ord, eller började, att undervisa från Romarbrevet 5. Och vi gick igenom de 11 första versarna och talade om frälsningens välsignelser. Jag tror vi hann gå igenom 7 olika saker som fanns i de här 11 versarna. Det finns förmodligen många flera, men så som vi tog upp det. Idag så ska vi tala om frälsningens grund och de tankarna hämtar vi från Romarbrevets 5:e kapitel och verserna 12 till och med 21. Men innan vi går dit så tänkte jag att vi kunde bara stilla våra hjärtan i bön ett ögonblick. Herre, vi tackar dig för denna dag som är en gåva från dig, alltid. Varje dag ger oss möjligheten att lära känna dig personligen. Den ger oss möjligheten att göra dig känd till denna värld. Herre, vi bara lovar och prisar dig idag. Vi bara tackar dig och vi ber Jesus att dessa versar, dessa tankar som vi delar från ditt ord, Herre, skulle vara så rika bland oss att vi blir överväldigade av din nåd, av din storhet, av ditt fullbordade verk. Herre, tala till oss underbart nu. Vi ber dessa ting i ditt dyra namn. Amen. Okej, vi läser från Romarbrevets 5:e kapitel och verserna 12 till och med 21. Vi sa tidigare om hur Romarbrevet är förmodligen det brev i Bibeln, beroende på vad vi naturligtvis, hur vi själva upplever det. Vi får våra favoritböcker och den helige ande talar till oss på så många olika sätt. Men frågan är om inte Romarbrevet ändå är det brev i Bibeln, eller den bibelbok i Nya Testamentet, som mest tydligt och grundläggande och systematiskt förklarar vad Guds frälsningsplan innebär. Och jag tycker bara det är en fantastisk bok. Och just kapitlerna 5 till och med 8 går igenom detta på ett alldeles speciellt sätt. Så därför har vi valt att spendera ett antal gånger nu på just de här 4 kapitlerna. Men låt oss läsa från verserna, eller från vers 12, Romarbrevet 5, ända fram till 21. Därför är det så, genom en enda människa kom synden in i världen, och genom synden döden. Så kom synden över alla människor, eftersom alla hade syndat. Synd fanns i världen redan före lagen, men synd tillräknas inte där ingen lag finns. Ändå härskade döden från Adam till Mose, också över dem som inte hade syndat genom en överträdelse sådan som Adams, han som är en förebild till den som skulle komma. Dock är det inte med nåden som är syndafallet. Ty om de många har dött genom en endas fall, så har ännu mycket mer Guds nåd och gåva överflödat till de många genom en enda människas nåd, Jesu Kristi nåd. Inte heller kom gåvan som följd av en enda synd. Domen kom genom en enda och drog med sig fördömelse. Den fria gåvan däremot kom efter mångas överträdelse och ledde till ett frikännande. Ty om en endas fall gjorde att döden fick herravälde genom denna ände, hur mycket mer ska då inte det som mottar den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva regera i liv genom denne ende Jesus Kristus? Liksom en endas fall ledde till fördömelse för alla människor, så har en endas rättfärdighet för alla människor lett till en frikännande dom som leder till liv. liksom de många stod som syndare på grund av en enda människas olydnad, så skulle också de många stå som rättfärdiga på grund av den endes lydnad. Men dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli så mycket större. Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. För att liksom synden fick herravälde genom döden, också nåden skulle få herravälde genom rättfärdigheten som leder till evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre. Vi talade tidigare om hur vi har fått en rad olika välsignelser i och genom frälsningen. Det var de första 11 verserna. De här verserna 12-21, de målar upp den här kontrasten som finns mellan å ena sidan Adam och å andra sidan Kristus. Å ena sidan den fallna människan och konsekvenserna av det, å andra sidan den frälsta människan och de konsekvenserna. Så det är liksom två olika begrepp vi har att göra med här, i Adam och i Kristus. Och det finns inget mellanläge, utan antingen är vi förlorade i Adam eller frälsta i Kristus. Och de dåliga nyheterna, det är att alla människor föds i Adam, föds i synd och är förlorade på väg mot evig förtappelse i helvetet. De goda nyheterna är att alla kan bli födda på nytt i Jesus Kristus och få en ny destination och vara på väg till himmelen för evigt. Så det är två saker vi ska tala om idag, och de är väldigt enkla. Det första är syndens problem och det andra är lösningen på syndens problem. Och syndens problem läste vi om i verserna 12 till och med 14. Vi ser hur synden kom in i denna värld genom Adam. Adam i sin tur var påverkad, Adam och Eva var påverkade av Satan. I Hesekiel 28:15 så står det att han var fullkomlig, Lucifer alltså, i alla sina vägar ända tills den dag då orättfärdighet blev funnen i hans hjärta. Det var i det ögonblicket som synden föddes. Begreppet synd, att någon stod emot det som är gott, det som är rätt, det som är fullkomligt, nämligen Gud och hans plan och hans skapelse. Och resultatet av att Lucifer föll, blev Satan, frestade människan, Adam och Eva köpte lögnen och var olydiga mot Gud, åt av kunskapens träd på gott och ont. Resultatet av detta blev andlig död. Att människans ande, som är skapad av Gud för att vi ska kunna ha gemenskap med honom, blev av, eller den relationen blev avskuren, och människans ande dog på det sättet i sin relation med Gud. Och från den dagen så har människan levt i en oberoende till Gud, till sin skapare. Och vi ska tala om tre olika saker här som har att göra med syndens problem, så som vi finner det här i verserna 12 till och med 14. Och i det första här, i vers 12, vi kan säga A-delen av vers 12, så ser vi syndens närvaro. Att i Adam syndade hela mänskligheten. Han är vad man kallar för det federala huvudet. Han är representanten för hela människorasen. Men inte bara det. Vi är också organiskt kopplade till Adam. Med andra ord, när Adam dog andligen, så dog hela människosläktet i honom. Och det betyder att vi nu är fallna individer, syndiga individer. I första Mosebok 1:26-27 så står det att Människan skapades till Guds avbild. I första Mosebok 5:3 står det att Adam fick en son som hette Set. Och det står att han var, eller han föddes till Adams avbild. Så vi ser här hur människan efter fallet, även då människan var skapad till Guds avbild, men efter fallet så reproducerade människan i enlighet med sin egen sort. Och eftersom en fallen människa föder en annan fallen människa i generation efter generation, så är hela mänskligheten syndig, är under synden. Synden är närvarande i varje individ, har varit ända från Adam och Eva till våra dagar och kommer så att vara ända tills den dag då den här tidsordningen tar slut och Gud sätter upp sitt rike. Och tänk på de här tankarna att alla människor föds i Adam, föds under synden, har en arvsynd som namnet förtäljer, som vi ärver, men får också synden tillräknad till oss rent juridiskt. Och vi syndar också personligen som individer. Vilket dilemma, hur konkret, hur verklig och hur närvarande är inte synden i våra personliga liv, i denna värld, i denna fallna skapelse. Så det är ett problem, syndens närvaro. Den andra saken tänkte på som är ett syndens problem, det är syndens straff. Och det är vers 12 här och B-delen. I första Mosebok 2:17 står det om trädet som placerades eller hade placerats i Edens lustgård. Gud sa bestämt till dem att om ni äter av detta träd så ska ni döden dö. Och det översätts väldigt bra här på ett sätt i denna bibelöversättning. Du skall döden dö, för att det är exakt det som den andliga döden inträffade omedelbart. Men den själsliga döden satte in och är progressiv. Och så småningom så dör vi också fysiskt. Så vi ser hur döden verkligen... döende ska du dö, brukar jag säga att originalspråket egentligen säger här. Men du ska döden dö är också en bra översättning. Men anden i människan dog. Kroppen och själen kommer göra det senare. Men hela människan dog på det sättet. Och i första Korinthierbrevet 15 och vers 22, A-delen där, så står det: liksom i Adam alla dör. Det är den första delen bara. Men liksom i Adam alla dör. Med andra ord, det finns ingen väg runt detta. Syndens straff är döden. Adam och Eva dog. Alla andra människor dog med dem. Och föds i detta stadie. Så synden är närvarande. Syndens straff är döden. Och det sista vi tittar på här i verserna 13 respektive 14. Det är syndens kraft. Och... syndens kraft står det om i första Korinthierbrevet 15, och jag tror det är verserna 55, 56, 57. Så att syndens kraft är i lagen. Med andra ord, ju mer medveten jag blir om vad som är rätt, Guds standard, Guds norm, ju mer medveten jag blir om detta, ju mera på något sätt benägen blir jag att synda. Och ni känner till det här fenomenet med förbudsskyltar. Liksom, att det är någonting inom oss när vi ser någonting. Du ska inte, du får inte, gör inte så här. Som liksom bubblar upp inom oss och säger att jo då, jag ska visst göra så. Även då vi kanske inte alltid gör det av olika anledningar. Men det finns någonting inom människan. Syndens kraft finns i lagen. Och en del människor har syndat med lag, eller lagen. Andra har gjort det utan lagen. En del har syndat med mycket ljus. Andra har syndat med mindre ljus. Israel fick lagen. Hedningen har inte fått lagen. Men i Romarbrevet 2 står det att lagen, vad lagen kräver, står skrivet i oss. Gud har lagt ner detta i våra hjärtan. Som andra ord, människan har ett samvete som i någon mån motsvarar samma lag. Bryter vi mot det som lagen säger, som, och Gud har lagt ner det i oss, så mår vi dåligt. Och Gud visar att, synden finns närvarande i våra liv. Och jag tänkte på hur alla människor dör en fysisk död. Och det är avsaknandet av ett biologiskt liv. I Apostlagärningarna 7:60. Men vi dör också själsligen. Och det är avsaknandet av ett överflödande liv. Som det står om i Johannes 10:10. Men vi dör också en andlig död. Som är avsaknaden av Guds livet. I Efesierbrevet 2:1. Men allt detta ger Gud oss tillbaks. När vi tror. Vi får hans liv som en gåva. 1 Johannes 5:12 och 13 skriver att jag, eller står det, att jag skriver dessa ting för att ni ska veta att ni har evigt liv. Vi har Guds liv. Och som vi citerade tidigare i Johannes 10:10, det står att människosonen har kommit för att ge oss överflödande liv. Vår själ blir på nytt föremål för detta underbara liv som bara kan komma genom Jesus Kristus. Och även då vi måste dö fysiskt, så vet vi också i 1 Korinthierbrevet 15 så behandlar aposteln Paulus detta ämne riktigt ingående när han talar om uppståndelsekroppen som alla troende kommer att få. Så syndens kraft är stor. Den är närvarande i hela människosläktet. Syndens straff är död, andlig, själslig och fysisk. Och kraften i detta är svår att förstå. Men all den kraft som synden har är bruten i Jesus Kristus på alla sätt. Och när en fantastisk välsignelse. Så detta är syndens problem som vi ser i de här tre första verserna. 12, 13 och 14. Och då kommer vi till nästa punkt. Nämligen lösningen på syndaproblemet. Och det här är verserna 15 till och med 21. Och vi kan säga så här att allt det som den första Adam orsakade, det har tillrättalagts eller blivit tillrättat i den andra Adam, det vill säga Kristus. Och jag tycker det är helt fantastiskt. Många människor har sagt så här att om Gud nu hade en plan att återupprätta människan och gjorde också så, men varför lät han då fallet ske? Därför att om vi då förlorade det vi hade och sen vinner tillbaks det vi då hade i Kristus. Eller det vi nu har i Kristus. Eller det, förlåt mig. Vinner tillbaks det vi hade i Adam. Genom Kristus. Vad är då vitsen med det? Kunde han inte bara satt en stor ostkupa över kunskapens träd. På gott och ont och sagt att rör inte detta. Därför att jag vill inte att ni ska leva i dessa konsekvenser. Och många människor kommer att gå evigt förlorade på grund av detta. Men vad Gud ville, det var att människan skulle välja honom av fri vilja. Och man valde bort honom av fri vilja. Men nu när försoningsplanen står klar och tydlig. Den har funnits från innan jordens grund var lagd. Står det i Uppenbarelseboken 13:8. Men när den nu finns tillgänglig, så tror vi på den av fri vilja. Och blir då på det sättet återupprättade. Men tänk på att förutom att vi får tillbaks allt det som vi en gång hade i Adam innan han föll. Men då var vi ändå människor skapade något lägre än vad änglarna är. Nu är vi i Kristus och han är högre än änglarna om ni studerar Hebreerbrevet. Så vad betyder det? Jo, i min ställning i Jesus Kristus som är där ovan På faderns tron, på högra sidan av fadern sitter sonen. Står det i Efesierbrevet 2:6. Och i honom är vi. Så var är vi då? Jo, sittande med honom i det himmelska. Och i Kolosserbrevet 3:3 står det att vi är i Kristus. Och i Efesierbrevet 1:3 står det att vi har blivit välsignade med alla de himmelska välsignelserna. Och i Romarbrevet 8, 17 och 18 så talas det om att vi ärver med honom. Och faktum är att grekiskan använder ordet, eller jag tror det översätts så i svenska bibeln också. Det översätts med medarvingar. Det betyder inte att vi får det som blir över, utan vi ärver på lika villkor med honom. Så vad vi en gång var i Adam innan fallet, ja, det blir vi återupprättade till. Men vi blir återupprättade till någonting mycket större, någonting mycket mera. Nämligen en ställning som är ovanför allting. Därför att i Filipperbrevet 2, verserna 9-12, så talas det om att hans namn är högre än alla andra namn. Alla knän ska böjas inför honom. Alla tungor ska bekänna att han är Herren. I honom är vi. Vilken ställning! Vi är hans kropp på jorden och vi är hans brud i all evighet. Vilket fantastiskt underbart, vilken fantastiskt underbar plan som vi är en del av. Men låt oss titta på ett par saker här. För det första, under alltså lösningen på syndaproblemet, Guds gåva i verserna 15-19. Guds gåva är evigt liv i Kristus. Adam begick en överträdelse. Hela människosläktet föll i honom. Jesus Kristus dör för vår skull och återupprättar alla de som tror på honom. Och vi var syndare i Adam. Men i Kristus så blir vi återupprättade. Vi hade en syndanatur. Guds lösning på detta problem är den nya skapelsen. I andra Korintherbrevet 5:17 står det att vi är en ny skapelse. Vi är en ny människa. Och därmed så har Gud gjort någonting helt nytt. Vi har en tillräknad synd som har lagts till vår räkning. Men vad gör Gud nu? Jo, han tillräknar oss sin egen rättfärdighet. Eller sin egen sons rättfärdighet. Romarbrevet 4:3 säger att Abraham trodde Gud. Och han tillräknades Guds egen rättfärdighet. Så vi får den tillräknad. Och den personliga synden som vi begår. Därför att vi föds in med en syndanatur i Saltaren 51:5 eller 51:5 tror jag det är, eller 51:7. Det beror på vilken, om det är en svenska eller engelska bibel man använder. Men i vilket fall så föds vi in och vi har den här tillräknade synden i denna värld och vi syndar personligen, så vi är riktigt eländiga. Men även den personliga synden har Gud en lösning för i denna tid. Därför att när vi blir nya skapelser och vår pånyttfödda ande förenas med Guds heliga ande i första Korinthierbrevet 6:17. Då får vi en helt ny kraft. Hans rättfärdighet blir oss tillräknad i andra Korinthierbrevet 5:21. Så nu har vi också fått den heliga ande som kan fylla oss. I Efesierbrevet 5:18 står det att låt dig kontinuerligt bli fyllda med Guds ande. Och vad händer då? Jo, någonting underbart. Vi får också seger i livets detaljer. Vi får också seger över de här individuella synderna. Vi har möjligheten till det. Och detta är allt Guds gåva. Allt det som Adam orsakade, det har Kristus förändrat, återupprättat, tillintetgjort och gett oss så mycket mer. Och det här är Guds gåva till oss. Och sedan i verserna 20 till och med 21 så talas det om Guds nåd. Och jag älskar det här ordet Guds nåd. Därför att många gånger så läser vi om det, talar om det, undervisar om det. Men har vi någonsin förstått den fullständiga innebörden om det? Jag ser tyvärr många, många gånger hur människor begränsar Guds nåd och på något sätt förvränger den till att bli någonting som den inte är. Men i Romarbrevet 3:20 så står det att lagen gav kunskap om synden. Lagen gavs inte för att människor skulle kunna bli frälsta genom den. Står att inget kött blir frälst genom att göra eller hålla lagen eller göra laggärningar. Vi citerade förut första Korintherbrevet 15:57 att syndens kraft är i lagen. Men det står också att nåden överflödar här ju mer synden tilltar. Och vet ni, nåden var inget tillägg till Guds plan. Han handlade i nåd med Adam och Eva som vi såg tidigare när han återupprättade dem. Han gav dem löftet i första Mosebok 3:15 att kvinnans säd ska söndertrampa ormens huvud. Messias ska födas in i människosläktet. Guds människan som ska krossa Satans makt över människorna och synden och döden ska tillintetgöras. Så han handlade i nåd med Adam och Eva. De trodde på detta löfte som Gud gav dem redan där. Och han handlade i nåd med patriarkerna. Han handlade i nåd med nationen Israel. Men vid ett tillfälle så introducerade han lagen. Men hör på detta uttalande eller denna tanke att lagen gavs inte till Mose för att ersätta nåden. Utan för att uppenbara människans behov av nåden. Förstår vi skillnaden här? Att lagen gavs inte till Mose och till Israel för att ersätta nåden. Så okej, nu har jag handlat med dig i nåd. Nu ska jag handla med dig enligt lagen. Nej, han gjorde det bara för att det skulle bli uppenbart för Israel och för världen. Att det här är den helige Gudens norm. Och ni kan inte leva upp till den. Trots det så trodde många att man kunde det. Fariseerna på Jesu tid trodde verkligen att de levde upp till lagens krav. Men Jesus tillrättavisade dem i Matteus 5. Där han säger att ni tror att ni håller lagen genom att inte begå vissa synder. Men ni gör det redan i era hjärtan och era tankar. Och inför Gud så är det lika allvarligt. Och han skärpte lagens bud på det sättet. Och fick folket att förstå ännu mera hur hopplösa syndare man verkligen är i förhållande till lagens norm. Men trots det, då precis som nu, så finns det människor som tror sig inte behöva Guds nåd. Som tror sig fortfarande kunna bli rättfärdiggjorda genom laggärningar. Genom att leva ett rätt liv. Och det är inte det att vi uppmuntrar människor att inte leva ett rätt liv. Men vet ni, bara han som uppfyller lagen i oss, Romarbrevet 10:4. Han är också den som genom sitt liv som levs genom oss ger oss kraft att leva i seger. Och det är det här som är skillnaden. Och jag tänkte på hur nåden är evig men lagen var tillfällig. Johannes 1:16-18. Och Guds nåd är svaret på allt. Det är svaret på lagen, det är svaret på synden, på döden. Vi kan inte synda slut på nåden som en del människor tror. Däremot så kommer vi omedelbart under Guds kärleksfulla disciplin. Som vi läser om i Hebreerbrevet 12, verserna 5-11 och på många andra ställen. Därför att vi är hans söner och döttrar. Och han kommer att handla med oss på det sättet i egenskap av att han är vår far. Men vi kan aldrig synda slut på nåden. Vi kan inte göra någonting. För att Gud skulle älska oss mer. Eller för att han skulle älska oss mindre. Vi är föremål för hans kärlek. Och hans kärlek är villkorslös. Den är inte beroende av vårt uppförande. Den är inte beroende av någonting. Därför att Gud är kärlek står det i 1 Johannes 4:8. Han älskar oss därför att det är hans karaktär. Om han dog för oss medan vi ännu var syndare, som det står om, eller som vi talade om förra gången i Romarbrevet 5, hur han dog för oss medan vi ännu var syndare, hur mycket mer ska han då inte göra nu när han har fött oss på nytt, gett oss en ny natur, han har tillräknat oss sin egen rättfärdighet och han har gett oss den helige ande som leder oss hela tiden. Hur mycket friare är inte Gud nu att verkligen älska oss rent praktiskt, därför att vi är inte längre hans fiender, vi står inte längre emot honom, vi är hans älskade, vårt liv är dolt i Kristus, Kristus är sittande med fadern i himlen, vi i honom. Fantastisk sanning som vi behöver lyfta upp kontinuerligt, hela tiden, få människor att förstå att kristen tro handlar inte bara om att leva ett gott liv, att göra rätt och inte göra fel och liksom avvaktande inför Gud, så här, kan jag göra det här och komma undan med det? Det handlar inte om det. Det handlar om en ny ställning, om ett nytt liv, om en ny natur, om en ny skapelse, om tillräknad rättfärdighet, om en helig ande som är given till oss på ett underbart sätt. Och jag tänker på hur ni hör den här frasen många gånger, att vi är syndare frälsta av nåd. Men faktum är att vi var syndare som blev frälsta av nåd. Nu är vi helgon som syndar. Och förstår ni skillnaden? Vår natur är en ny natur, men på grund av köttet så syndar vi fortfarande. Men vi är betraktade i Guds ögon som helgon. Därför att han har gett oss den nya naturen. Han har gett oss den tillräknade rättfärdigheten. Och därför kallar han oss helgon. Titta på när Paulus skriver till Korinterna, första Korinterbrevet. Med alla dessa problem som denna kötsliga grupp levde i och hade att göra med. Trots detta så skriver han till dem, till de heliga i Korint. De var inte heliga därför att de levde rätt. De var heliga därför att de hade trott på Jesus Kristus. Och tänk på det här, att vi blir inte syndare därför att vi syndar, utan vi syndar därför att vi är syndare. Det är alltså innan vi blir frälsta. Men när vi blir frälsta, då är vi nya skapelser. Då kallar han oss helgon. Då kallar han oss sina barn. Då kallar han oss sina söner och döttrar. Men vi har fortfarande en kropp som är föremål för synden. Köttet, de gamla vanorna som lever kvar, inprogrammerade. Vi är föremål för en syndig värld som lockar oss till synd. Vi är också utsatta för Satan och hans demoners påverkan. Men allt detta har vi också en härlig, underbar seger över genom tron. Därför att vår tro övervinner världen i 1 Johannes 5:4. Och han som är i oss är större än han som är i världen i 1 Johannes 4:4. Och vi har fått någonting underbart av Gud. Och han leder oss i sin trofasthet. Han som har begynt ett gott verk i oss, han ska också fullborda det, står det i Filipperbrevet 1:6. Han leder oss trofast. Han kan inte fullborda verket på korset mer än han redan har gjort. Han kan inte fullborda vår nya skapelse mer än han redan har gjort. Men ur ett praktiskt helgelseperspektiv så leder han oss in i hela sanningen, så att vi blir mer och mer lika honom också i erfarenheten, och vi omformas till hans avbild. Vi förnyas dag för dag i vårt sinne, vårt tänkande. Vi har Kristi sinne, står det i Filipperbrevet 2:5 och i första Korinterbrevet 2:16, och vi omformas till honom mer och mer också erfarenhetsmässigt i Romarbrevet 8:29. Och jag tror att vi avslutar här, men det är underbart därför att så många versar kommer till mig
Och jag bara tänker på detta fantastiska fullbordade verk som vi har att göra med. Teletestai. Det är betalt fullt ut. Johannes 19:30. Och synden var ett problem. Stort problem för mänskligheten. Och alla var i Adam. Men syndens problem är löst i Jesus Kristus. Och alla de som tror på honom är i Kristus. Återupprättade. Nya skapelser. Tillräknad rättfärdighet. Och ett nytt liv. Med otroliga möjligheter som Gud har gett oss. Herre, vi tackar dig för det som vi har fått förkunna och predika idag. Romarbrevet 5:12-21. Underbart rika versar om syndens problem, som inte längre är ett problem för dem som tror, därför att i Kristus har du löst allt detta. Och vi vill bara just nu ge dem som lyssnar på detta en möjlighet att bli ett Guds barn. Och det är ingenting som jag eller någon annan människa kan förmedla i oss själva. Allt vi kan göra är att hänvisa till vad skriften säger. Och kanske du har lyssnat på detta budskap och blivit vidrörd av den helige ande och insett och förstått att också du är en syndare. Precis som alla människor är, föds in i denna värld syndiga och behöver frälsningen i Jesus Kristus. Om du har blivit övertygad av den helige ande att så är fallet och du önskar att Jesus Kristus skulle bli din personliga frälsare, så uppmanar vi dig att bjuda honom in. Be en bön med dina egna ord. Kanske något i stil med detta, att Jesus kom in i mitt liv. Förlåt mig mina synder. Jag tar emot dig som min personliga frälsare. Om du bad en bön som den i ditt hjärta och menade det. Skriften säger att var och en som tror fick rätten att bli Guds barn i Johannes 1:12. En av mina absoluta favoritverser. Om den versen blev levande gjord för dig och du trodde, så ta emot detta. Och vet att det som Gud gör i ditt hjärta, det gör han för evigt. Om du vill att han ska bli din frälsare och du öppnar ditt hjärta för honom att bli det, då har du också evigt liv, säger skriften. Första Johannes 5:12-13 säger att jag skriver dessa ting till er, ni troende, för att ni ska veta att ni har evigt liv på grund av att ni har trott på detta fullbordade verk. Så Gud välsigne dig, Gud välsigne er som hörde detta budskap och lyssnade på de här tankarna som vi förkunnade från idag. Och kanske du tog emot detta budskap. Sök vidare, sök en församling, sök en gemenskap. Kanske besök oss, hör av dig till oss eller vad det kan röra sig om, eller någon annan församling som förkunnar hela Guds rådslut och bli uppbyggd. Och lär känna denna frälsning som du har tagit emot. Amen.